Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är torsdag den 25 juni. Många av er har precis fått in en bra sudd på kontot. Solen skiner. Det är väl inte bara i huvudstaden. Det är fruktansvärt varmt. Jag såg att det var varmare i Sundsvall idag än vad det är i Neapel.
Ja, det är otroligt.
Det är inte många gånger så, per år.
Det är lite mindblowing.
Ja, här får man säga. Helsingborgs IF har ännu inte gjort mål i Allsvenskan. Var väl egentligen inte riktigt nära mot Elfsborg heller.
Bluff?
Ja, så alltså, vi satt ju här innan seriestart och pratade om att Helsingborg nog ändå kan smyga med lite. Underskattade som de är, mycket snack om en havererad ekonomi och så vidare. Där finns rutin i form av Andreas Granqvist och Landgren och Rasmus Jönsson och Mix Diskerud värvades in och Lindegard i målet och så vidare. Men det ser ju faktiskt helt hopplöst ut. Och det ser så pass dåligt ut. Nu ska inte Granen hängas för två av de här matcherna i och med att han inte har spelat dem. Men han spelade ju mot Kalmar 0-4, klev av lite halvskadad. Vi får väl se när han är tillbaka. Men alltså, fortsätter det se ut så här, då kan inte Janne ta ut honom. Det går inte.
Som alltid måste man ju kolla på den konkurrensen eller den rådande konkurrenssituationen, och det finns ju så otroligt många bra mittbackar. Alltså kolla på Pontus Jansson just nu som är på väg upp i Premier League eller i alla fall till ett playoff med sorry jinxen på den. Pony! För fan, jag är ledsen.
Allting talar ju för att det blir playoff.
Allting talar för att det blir playoff, exakt. Nej men han är ju så jävla, alltså nu är han vår polare alltihopa, men han är ju så jävla bra, Pontus Jansson. Så att det är ju märkligt, och med de unga mittbackarna som är på väg upp och de som redan är ute i Europa, så har jag jävligt svårt att se att han ska konkurrera ut någon. Och sen så är det då ledaregenskaperna, allt det där, hur är gruppen utan Andreas Granqvist? Nu är jag personligen övertygad om att det är någon annan som kliver fram och tar ett större, eller lite större utrymme.
Sen är jag den första att liksom slå ett slag för att en sån här mittbacksfigur är en spelare i ett landslag, i en sån organisation med mycket bättre spelare runt sig.
Definitivt.
Och han är en annan i ett svajigt Helsingborg som krigar för överlevnad i Allsvenskan. Alltså, det är väl klart att Granqvist gör sig bättre i landslagsdressen i den miljön. Men det är för långt till EM. Om det ska se ut så här så går det liksom inte att försvara. Det
spelar ingen roll om han har läskdiet eller inte.
Exakt. Och du och jag har ju hela tiden sagt att antingen så tar man med Andreas Granqvist och så är han Granen, lagkapten och given i startelvan. Eller så tar man inte med honom. Det ska ju inte vara en sån här, ja men Granen får haka på som fjärde val. Då blir det ju bara skevt, tycker jag.
Nej, och någonstans så finns det, alltså om man jämför med en anfallsspelare till exempel, Zlatan, så det blir en dålig jämförelse, men en anfallsspelare, en Henke Larsson som var på ålderns höst kanske och gått ner sig lite. Alltså det är en annan typ av joker, tycker jag, att ha med i en trupp jämfört med en mittback. Då tycker jag snarare är bättre att tänka kanske lite framåt och ge erfarenheten en yngre mittback att haka på. Min bluffkommentar vill bara förtydliga var på Olof Mellberg, och den var lite humoristisk framlagd sådär. Men vad händer?
Ja du, alltså när man redan börjar gnälla på spelschemat, hur det är utformat, att det är 24 timmar mer vila på det laget här och det är 24 timmar mindre vila
klassiker
på laget där.
Klassiker i Italien, om inte annat, att klaga på spelschemat och mena på att andra lag då får fördelar.
Enda gången jag lyssnar på sånt, det är när en tränare som har vunnit tre raka klagar på att det här är fel. När man gör det efter tredje raka mållösa matchen, man står på en poäng efter tre omgångar, så blir det bara löjligt.
Ja, men all kritik blir ju till gnäll för lag som går dåligt.
Så exakt, och en sån här säsong, ett sånt här år när det råder en coronapandemi och vi alla vet att det handlade om en vecka typ på marginalen för att ens få ihop en allsvensk säsong som inte minst Helsingborg behöver för att överleva som klubb. Ja, men det är bara dra igen kakhålet. Håll nollan och peta in en boll på en fast situation. Ta tre pinnar och liksom, va?
Vad är ditt favorituttryck annars? Kakhålet? Limpsaxen?
Ja, limpsaxen är fin.
Limpsaxen är fin. Börjar den inte bli lite uttjatad?
Kanske.
Kakhålet här nu gjorde mig någonstans glad.
Ja. Ja. Varför nämnde jag det här då kring Helsingborg initialt, att de ännu inte har gjort mål? Jo, för att jag såg på Twitter i morse att igår, onsdag kväll alltså, så lyckades Crystal Palace med bedriften som aldrig tidigare har uppmätts i Optas mätverktyg sedan de började följa Premier League 2008. Vad kan Crystal Palace ha lyckats med? Då ska man verkligen säga inom citationstecken lyckats med, tror du, igår. Som inget lag i Premier League har gjort på över 12 år.
Nu följer jag ju alla Opta Sean och Opta Paolo och Opta Günther eller vad man heter i Tyskland. Nu är inte det en person, men de imaginära Twitter-profilerna.
Följde du matchen på något sätt?
Ja,
hade du fullt fokus i Serie A igår? Det var ändå fina matcher.
Ja, jag vet, men jag satt och jobbade lite mané i Fantasy Premier League. Även om jag helt rökt i Fantasy Premier League så jag Kviborg i ryggen. Och det var sånt jävla hån att bli omkörd av den jävla sopan på
Kviborg
Fantasy.
Och Fjäll ligger där nere.
Ja, Fjäll, det hade varit det ultimata hånet att bli omåkt av honom. Ja. Så att det finns att jobba för, och därför hade jag på och blev lite glad när mané gjorde mål.
Men med all din erfarenhet då, från att ha följt fotboll, vad kan tänkas liksom för första gången har uppnåtts igår?
Jag såg någonstans att det gjordes ett sent mål 23:31, och det har aldrig uppmätts tidigare. Jag vet inte om det kan ha varit något sånt.
Ja, det var ju låtsasrekordens låtsasrekord i år då i alla fall. Det var Gianda Alaba som uppmärksammade oss det. På det var Kulusevskis kasse, va? Mm. För Parma.
Som vi slänger oss med Gianda Alaba som att alla ska veta vad det är. Det är alltså Dalkurds presschef. Ja. Men Parma supportare.
Han ska man ha koll på.
Tycker jag.
Nej, men det var då att Dejan Kulusevski, han gjorde mål och då hade klockan passerat 23.30. 23.31 var hon. Mm. Och det var alltså tidsmässigt på dygnet det senaste målet som har gjorts i Serie A:s historia.
Not the magic.
Otroligt svagt rekord. Ja, nej, det var inte det, utan det var nämligen så att Crystal Palace igår på Anfield lyckades med bedriften att inte ha en enda touch i motståndarens straffområde. På över 90 minuter.
Det har aldrig hänt deras historia eller Premier League.
Sen Opta började mäta Premier League 2008. Och det, alltså så här,
det är som jag Crystal Palace gift. Vaskade den
jag
matchen.
Tar gift på att det har inte hänt på liksom lika länge. Nej. Innan Opta började mäta. För det ska inte gå att på 90 minuter plus tillägg inte ens alltså ha en touch inne i motståndarens straffområde.
Nej, det är faktiskt otroligt. Men jag kollade lite på spelschemat. Vi har ju varit inne på det inför Premier League här. Och egentligen inför alla stora ligor som har startat. Att man kommer vaska vissa matcher för att liksom fokusera inför nästa. I och med att det blir så tätt spelschema. Mm. Och det är inte konstigt. Alltså, så kommer det bli. Och sen så är inte det kanske uttalat. Men man känner att...
Nej, men det är hockey-VM.
Ja, verkligen.
Alltså, om vi vilar första kedjan här. Och kanske råkar släppa in ett par bollar. Då får vi Slovakien istället för Kanada. Ja. Oj då.
Mm. Och Crystal Palace har hamnat lite i mittenland. De har ju inte jätte... Ja, är sjunde platsen en Europa League-plats?
Ja, det lär det bli.
Det lär det bli, ja. Då har de ju... men då tänker man, Liverpool är för svåra. Gör vi, liksom, kämpar vi ner den här matchen till 110 jävla procent så kommer vi inte palla. Och vi kommer förmodligen förlora oavsett, för Liverpool är så jävla mycket bättre än oss.
Och så, ja. Nej, men det var ju så Roy Hodgson hade resonerat. Han kvistade ju hela centrallinjen. Och nu fick ju i och för sig Wilfried Zaha gå ut skadad efter 10-12 minuter.
Men touch borde man mäkta med.
Ja, så jag känner att skäms man inte som både spelare och ledare för ett lag som på över 90 minuter inte ens liksom... Hade de ens en gubbe i straffområdet någon gång?
De går in i omklädningsrummet och så säger de bara, ingen snack. Vi glömmer bara det.
Jo, men det är en sak om det är liksom, vad fan vet jag, Halifax mot Liverpool i FA-kuppen. Och de verkligen så här, okej, nu försöker vi hålla ner siffrorna bara. Att det kvalitativt är så att det går inte att ens närma sig Liverpools straffområde. Men det här är ändå ett lag som alltså befinner sig på övre halvan i samma serie.
Med, som jag sa, Europa League-häng. Men jag tror, eller jag är övertygad om att man går in i det omklädningsrummet. Man är inte ledsna, man bryr sig inte speciellt mycket. Alltså det är inga känslor överhuvudtaget. Man glider in, Roy Hodgson glider in i omklädningsrummet.
How are the lads?
Yeah, come on. Yep, bus is leaving 30 minutes. Och sen är det liksom bara in i duschen, åka, köra upp med telefonerna och på med lurarna. Och man bryr sig inte så mycket. Jag är tämligen övertygad.
Det har ju skojats friskt till och från i den här podden under åren om de här låtsasrekorden som inte betyder någonting. Men det här var fan någonting. Alltså det här hade ju någonting. Det är liksom, här pikar en usel insats.
Ja, en usel insats i kombination med stor jävla kvalitetsblandning i de här två lagen. Såklart, och Liverpool, alltså här har du motivation också, det är ju det egentligen vi pratar om, men motivationen för Liverpool att vinna en titel. De kan ju vinna den ikväll, vet du, om City tappar poäng och de möter Chelsea borta.
Ja, det får man ju säga är en tuff uppgift. Och Chelsea har ju sannoliken allt att spela om.
Verkligen. Så att jag tror att det är många krönikörer som sitter med färdiga Liverpool-titelkrönika redan.
Sen är väl känslan att Kevin De Bruyne lägger i fyrans växel kanske.
Ja, och löser det på egen hand menar du.
Ja.
Spelar Mahrez?
Jag har svårt att se. Ja. Kanske, han är ju dunderform. Mm. Men jag tycker att Kevin De Bruyne har bara på de här två matcherna visat att med vänstertassen.
Det är ståpitt när han spelar, det är bara att erkänna.
Ja, jo, så är det väl. Skulle det bli så att Liverpool vinner Premier League ikväll så lyfter i alla fall Toto Balotto på hatten. Jag tycker att det var ett Liverpool som igår, nu bjöd ju som sagt inte Crystal Palace på speciellt mycket motstånd, men det var ju ett betydligt mer fokuserat Liverpool som ställde bästa laget på banan igår, gjorde det ju riktigt bra också. Och när de trycker på gasen i botten, ja, då är det ju såklart svårt att hänga med. Då kanske det är svårt att uppringa en touch i deras box, vad vet jag.
Ja.
Men jag tycker att Liverpool visade igår att här ska det inte liksom kryssas fram till någon titel. Eventuellt torska då borta mot City i nästa omgång, utan nu går vi för det. Nu stänger vi det här snabbt och sen kan vi ta lite sommarledigt och lufta junisarna. Så att all heder till Liverpool. Vill man grotta ner sig och gotta ner sig i fler Liverpool-titelvinster så rekommenderar vi varmt vårt senaste avsnitt av Never Forget. Där minns vi när de vann First Division 1990 med Glenn Hussein och gänget.
Ja, framförallt Ronny Rosenthal mindes du när du berättade. Ni som inte har lyssnat på Never Forget, det är små härliga 20 minuters avsnitt. Små nuggets från fotbollshistorien.
Fick
det
någon arg jäkel efter mig som sa att hela avsnittet förstördes för att jag sa Kenny Dalglish, inte Kenny Dalglish. Eller vad vill
Kenny
han ha?
Dalglish.
Kenny Dalglish. Kenny Dalglish.
Alltså, Dalglish. Jag tror de flesta säger Kenny Dalglish.
Alltså, har man inte hört många olika varianter?
Jag var inne på att det var ditt skrtel, att du skulle vara lite brittisk. Kenny Dalglish.
Ja,
jag reagerade faktiskt själv när jag lyssnade på avsnittet. Och så mer den legendariska Kenny Dalglish.
Ja, men om jag då får vara liksom Bengt Skött och Hussfeldt-gänget, då är väl det då rätt, eller?
Alltså så här, för de som inte har rattat in på Spotify som podden ligger där exklusivt, så kan vi ge en liten nugget här från Kim. En nugget på nuggets-avsnittet. Sorry att jag återupprepar det. Men bara en liten snutt när du då säger Kenny Dalglish.
Anförda av Liverpool-legenden King Kenny Dalglish. Vet du vad känner du?
Nej.
Jag kommer fortsätta på mitt inslagna spår. Folk förstår vem jag menar. Jag säger Kenny Dalglish. Precis som jag säger Martin Skärtel.
Kenny Dagseden. Låter som de från Åshöjden.
Hörrni, ni är många som hör och häpna har upptäckt Toto Balotto senaste tiden. Vi trodde ju att vi hade rökt ut varenda jävla fotbollsintresserad person i det här landet för ett halvår sedan, år sedan. Men statistiken talar sitt tydliga språk, det är många som har hakat på här. Vi instruerade ju er senast att på måndagar så fyller vi inledningen med ett svep. Ibland är det jag och då är det väldigt mycket svensk fotboll också. Tompa exkluderar den svenska fotbollen och så kan vi liksom toucha den senare i avsnittet. Kanske många sitter och tänker så här, ja men det har ju spelats en hel del fotboll här nu i veckan. Torsdagstutto eller fredagstutto, ibland blir det inte svep. För att det blir så utdraget över fler dagar. Då är det bättre att slå ner på det man har fastnat för i den fotboll som har spelats. Det kan ju vara Europaspel vanligtvis, tisdag, onsdag, torsdag med Champions League och Europa League och sådär. Men nu rullar ju ligorna igång och som det spelas fotboll, vad tar du med dig från veckan? Du drog en rejäl lans för Dejan Kulusevskis pannben i en WhatsApp-tråd här för två dagar sedan.
Just det. Nej, men jag tycker att det är faktiskt otroligt hur han kan svara upp på tränaren Daversa då, som tränar Parma och som var ute och svingade. Han var ute och kritiserade honom lite och säger att han får nog steppa upp här nu om han ska göra Juventus glada. För att Dejan Kulusevski som de köpte, han spelar inte i mitt lag just nu. Alltså mer eller mindre så. Och det kan ju knäcka en grabb, kan man tycka. Men inte en grabb från Västerort, Gusten.
Vällingby, om jag får be.
Ja, men det är ju Västerort, väl?
Ja, absolut. Ja. Men,
du vill vara specifik i och med att du påstår att du är från Vällingby, fast du är från Spånga.
Ja, men det är jag ju inte.
du är en Spångagrabb.
Nej, jag är från Vällingby. Väldigt, väldigt, väldigt liksom närvarande i Spånga under uppväxten i och med att jag var där och spelade fotboll. Ja.
Fortsätt. Ja,
nej, för all del.
Ja, för all del. Du kan ju svara på olika sätt. Du kan ju bli lite knäckt av det där. Det är ändå trots allt din tränare. Men Dejan Kulusevski svarar alltså med att göra en sån jävla match. Jag tror inte att alla såg den i och med att det spelas så mycket fotboll och man kanske glömmer bort Parma. Mm. Och att Dejan Kulusevski inte är så rolig att följa. Men alltså, för mig så är han den största talangen vi har. Alexander Isak är fantastisk. Det finns jättemånga jättebra spelare. Jag tycker till exempel att Svanberg gjorde en jättebra match här senast också. Spelade 60 minuter under Mihailovic. Hade många fina aktioner. Men alltså Dejan Kulusevski är på en annan nivå. Just nu, han har kommit längst. Sen kan det vara så att Alexander Isak går om till exempel och blir den som om 15 år summeras som liksom den största av de två. Nu är det ingen tävling, men Dejan Kulusevski har definitivt kommit längst. Han är mest etablerad i en stor liga.
Är det inte också så att i och med att Alexander Isak faktiskt har varit närvarande i ens liksom follow av fotbollen så länge nu, så känns han betydligt äldre. Det känns liksom inte på samma sätt som kring Kulusevski att prata om Alexander Isak som en talang. Nej. Han är bofast i landslaget. Han spelar i La Liga. Han har redan varit i tre olika klubbar. Alltså, Dejan Kulusevski, om vi ska vara ärliga, backa bandet ett år.
Ja, det räcker så, ett år.
Ja. Så var ju det en väldigt, väldigt obskyr referens att spela ut vad gäller svenska talanger ute i fotbollseuropa.
Men det som är med Dejan Kulusevski,
du förstår vad jag menar. Ja, han är, jag säger inte att Dejan Kulusevski är en nyhetens behag. Jag menar bara att det kanske är rimligt att prata om Kulusevski, även fast det bara diffar ett år mellan dem, att Dejan Kulusevski är i ens huvud mer av en liksom talang. Och det kan bli, där finns det fortfarande mer så här outnyttjad potential. Vart ska det stanna? Men Alexander Isak kanske man känner mer kring, i alla fall jag, som så här mer etablerad.
Ja, men alltså, det är bara att kolla på statistiken från kvällstidningarna. Jag jobbar ju på en. Alltså, Alexander Isak, han klickar ju. Alltså, du skriver krönika på Alexander Isak. Kanske inte på Dejan Kulusevski, i alla fall inte lika ofta än. För att folk har känslomässiga band till Alexander Isak. Dels kommer han från en stor klubb i Sverige där han kom fram. Där finns det rivaler, det har funnits diskussioner om när han gick till Dortmund till exempel. Då pratade alla om, var det rätt? Var det för stort steg? Skulle han gå till Barcelona? Vad hände sen? Ja, så hamnade han i Holland. Och då blev det ju väldigt mycket från rivaliserande klubbar till AIK, alltså supportrar, som menade på liksom att fan, det kanske inte var så stor talang ändå. Och så började man liksom kivas lite kring det. Och sen så liksom slog han ner i Holland och sen i Real Sociedad. Han är anfallare, nummer 9, som gör mycket mål. Det kittlar ju liksom med den typen av spelare, för att de kommer sällan fram. Mm. Så unga som Alexander Isak är också. Men alltså, Dejan Kulusevski, han är ju redan, alltså han är ju en stjärnspelare i Parma. Han är en nyckelspelare. Alexander Isak startar fortfarande på bänken. Och liksom, Kulusevski är redan såld till Juventus. Det är rykten kring Alexander Isak, var han ska hamna, och det pratas om storklubbar, men fan, jag var så jävla imponerad av honom. Sen gillar jag honom, jag gillar hans löpsätt, jag gillar hans touch, så jävla smart spelare. Han har ju såklart sitt tillslag med vänsterfoten, jättebra, bra passningsfot och ganska snabb faktiskt också. Så perfekt där ute på kanten, den här moderna wingen liksom. Men han är så jävla smart och han har kommit så långt i spelförståelse, och det där är medfött och uppenbarligen också förädlat av Atalanta, för det är där han åkte.
Jobbar
som ungdomsproffs. Ja, och det
jävla arbetsinsatser han lägger ner
hela tiden och ja.
Men jag håller med dig, det är ju väldigt starkt att kunna svara upp då när tränaren sätter lite tryck på honom. Sen ska vi såklart inte glömma bort att det har inte spelats fotboll på 3,5 månader i och med coronan. Men det var ju väldigt påtagligt efter att han då hade signat för Juventus att det var 1,5-2 månader av kanske inte lika bra genomgående prestationer som under hösten. Så att, positiva besked, du delade även ut ligatiteln till Juventus.
Ja.
Efter att Lazio tappat 2-0 till förlust borta mot Atalanta. Ingen skam i sig. Atalanta snittar ju minst 3 mål varje match. Så att man behöver nog göra 3 om man har tänkt att ta poäng mot dem. Och jag kan ju bara ställa mig i din ringhörna här. Juventus sumpar inte såna här grejer.
Nej, det gör de inte. De är alldeles för bra för att sumpa det.
Och... i synnerhet inte efter att de torskar cupfinalen heller. Alltså,
nej.
De håller ju inte på att sumpa två inhemska titlar.
Nej, och sen så är konkurrenterna för dåliga. Alltså Inter tappar igår. Liksom spelar
3-3. Var det Patsa Inter vi såg sista 10 igår?
Mm, det var nog Patsa Inter vi såg sista 10.
Vilka det jävla missar de gör också.
Ja, sitter i väggarna där. Som, Papiano Gentile som inte heter det längre, heter väl Moratti. Träningscentret.
Var det Gallardini va, som stod för en riktigt hårresande
Och sen var ju, sen var väl Inter, även om vi liksom skickade in dem i racer senast för att vi tyckte de såg så jävla bra ut med Lola och Christian Eriksen. Men det var som Paolo Condo skrev, en italiensk journalist, att alltså Inter kommer nog bli lite beroende av att Eriksen är bra framöver, speciellt i de stora matcherna. Så om Eriksen gör lite sämre match, då kommer det märkas på Inter.
Framförallt, alltså, så här, jag säger ingenting om Inters bredd, men det blir ju ett kvalitetstapp när vissa spelare saknas. Ja. Alltså, man kan inte vara utan Lautaro Martinez, Brozovic och De Frey.
Nej.
Hur mycket som helst. Alltså, det är väl klart att det blir sämre när Ranocchia, Ashley Young och Gallardini ska in då istället.
Mm.
Alltså, det faller sig naturligt. Alexis Sanchez, jag vet inte. Är han din nya Balotelli?
Nej,
du tror inte,
inte
att det kommer liksom...
Jag älskade honom. Jag och Daniel Olenklint satt i det här kontoret för 10 år sedan och såg han komma upp i Udinese. Då hade ju ingen riktig koll på honom. Den italienska ligan var lite på dekis och man kikade inte speciellt mycket. Och vi älskade Alexis Sanchez i Udinese, så han har alltid varit lite min gubbe. Men jag tycker att han har tappat mycket av det där som han var. Alltså snabbheten och det irrationella spelet. Han har blivit, i Premier League blev han mer liksom direkt. Och han gjorde ju jättebra, men han blev en annan typ av spelare. Och nu när han har blivit lite äldre så har han tyvärr tappat sin edge.
Han känns ju mätt också.
Känns otroligt mätt.
Alltså när han går från Arsenal till det Manchester United, där och då, så känner man... Jaha. Vad är ambitionen med den här transfern?
Mm.
De spelar inte ens i Champions League.
Nej, men den är väl billig va? Var det inte så att liksom, de betalar typ ingenting? De får honom. De kastar pengar på Inter och de får Alexis Sanchez. Jag får mig att det var någon så här lönedeal att typ Manchester United betalar alltihopa.
Ja, absolut. Ah. Men jag pratar om övergången från Arsenal till Manchester United. För jag fattar att man ville lämna Arsenal.
Men
när man därifrån går till Manchester United, som där och då har haft det hopplöst, förtvivlat svårt att ens kunna liksom nå en topp 4-placering.
Arsenal kanske såg någonting. De var smartare. Han fick kontraktet.
Absolut. Och jag tror att de pengarna Manchester United erbjöd, ingen klubb i världen
tog Pepsi,
var ju ens nära att erbjuda 60% av det. Så då, hej, det är inga fel med det, att i Alexis Sanchez läge då,
nej,
cash out, han tillhör ändå Manchester United, han kommer spela Premier League.
Det är inte Kina cash out.
Nej, men det var en
som Manchester United. Dassgänget, liksom. Låter som att du pratar om...
Nej, men ur ett sportsligt perspektiv så signalerar ju den transfern från Alexis Sanchez håll, jag är ganska trött. Jag är ganska klar med det här.
Ja,
jo, det gör den.
Ja, okay då.
Det gör den.
Ja.
Och det insåg Manchester United, men såhär, också, ja, som släppte honom på lån.
Jag måste ändå säga det, för det ska jag vara ärlig med. Att, och det har jag sagt i liksom privata sammanhang, kanske inte i podden. Eller så har jag gjort det, vem vet. Men... jag hade inte blivit förvånad om man hade blivit gamla Alexis Sanchez under Antonio Conte.
Nej, fast samtidigt...
inte gamla, men jag menar bra.
Men man behöver ju också missa på ett par för att det ska bli jätterätt. Antonio Conte är ju inte... alltså, det är inte ryska läkarteamets överhuvud. Han kan fan få snurr på alla. Men alla kan inte bli Lukaku.
Om de hade haft en svagare trupp och han hade varit tvungen att satsa på Alexis Sanchez, då hade han fan fått igång honom. Men då får bara vara 11 spelare på planen.
Ja, jag vet inte.
Och det krävs match för att få igång en spelare.
Jag börjar här nu känna att fan om inte jag ska börja gnugga liksom mot att Conte får igång gamla stötar och evig talang.
Gnugga det, och sen så vill jag att du ska fundera på en sak. Lautaro Martinez, är han the shit? Är han Barcelona? Vinner han titlar? Avgör han Champions League-matcher? Är han verkligen så bra? Ja. Jag tycker ändå att det är lite lurigt. Jag älskar honom. För han är det här riviga sydamerikanska liksom bomber, lilla bomberstuket liksom på honom. Men jag tycker ändå det är en rimlig fråga. Ja, du är inte 100% säker.
Nej, absolut inte. Och det kan man, det kan man aldrig vara.
Du förstår vad jag menar. Mm. Så hur säker är du då? På, alltså, om du då använder av den dansk-italienska etisk-moraliska skalan. Nej, men hur säker är du?
Jag skulle säga att jag är 7,0 på en 10-gradig skala. Att Lautaro Martinez hade gjort det så pass bra över 3 år i Barcelona att han hade liksom verkligen bidragit till både ligatitel och en Champions League-titel. Okay. Och så hade han väl gjort så här Benzema-siffror, 25 mål, okay, typ. Jag vet inte, det är väl min känsla.
Mm. På tal om
Barcelona, jag satt och kollade på Barcelona mot Bilbao i förrgår och fick mig en liten ny favorit.
Okej. Okay.
Vem tror du det kan vara? Va? Det är inte många gånger man ser en spelare i ett sånt lag komma in och bara säga hallå, vad fan är det här?
Nej, men du, jag såg att du twittrade om...
Vad är det för guldgubbe?
Ja, mittfältan där som har spelat Barcelona B kommer från egna led. Vad han heter ens? Ricky Brush.
Ja, men det är helt sjukt. Han stavar då alltså P-U-I-G.
Ja, push.
Eftersom, alltså så här,
och så är det så här katalanskt.
Exakt, han är inte bara spanjor, han är dessutom katalan.
Puig?
P-U-I-G. Ser man det bara textmässigt? Helvete vad osäker man blir på ja, hur det uttalas.
Hur skötte kommentatorn det?
Ja, men jag går ju på Pintorp. Ja. För Pintorp då, kör ju då, ja, det är Ricky Push. Så att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Han heter säkert det. Alltså Pintorp är ju ett proffs. Det är väl klart att han, och han sitter ju dessutom med Marcelo bredvid sig som pratar flytande spanska.
Ja, ja, ja. Jo, men det är katalanska här, alltså lurar till det, va?
Ja, men så att det var ju liksom en ruskig impact på Ricky Push.
Man kan ju göra det lätt för sig, för han kallas ju bara för Ricky.
Ja.
Jo, han gör det.
Okej, okay, han heter Ricardo...
Nej, Ricard Marti...
Ricard Push.
Så här står det, Catalan pronunciation, Ricard
Push. Ruskigt mäta Push. Hur dåligt du uttalar ordet pronunciation.
Pronunciation.
Ja. Det var metakul, ja, men, att du inte kunde uttala just det ordet.
Ja, men här är faktiskt Wikipedia bra. Då har de skrivit då, katalanskt pronunciering.
Pronunciation.
Pronunciation är Ricard Push.
Ja, okej.
Okay. Push. Ja. Men jag tänker att det är ändå spanskt U, det blir inte Puch, utan det blir Puch. Så Ricard Puch.
Pintorp körde i alla fall Ricky Push, dubbelnamnet hela tiden, vilket var jättekul i och med då, liksom, den svenska ikonen Ricky Brush. Så att det är väldigt enkelt att komma ihåg.
Undrar om man kommer jobba hårt då, smeknamnet Ricky, som man har då, enligt Wikipedia.
Samtidigt har
alltså att det kommer på tröjan för att det blir problem för folk att uttala Puch.
Fast är det Ricky Push så är det... Det finns ju jättemycket att jobba med då, liksom ordet push, som P-U-S-H, engelskans push.
Född samma dag som Thomas Ravelli,
fast några år senare.
Ja. Men 13 augusti, ja. Varför vet jag det?
För att han fyller år dagen innan dig.
Exakt.
Och så har du i ungdomens dag kollat upp, är det någon av värde som fyller år på min födelsedag?
Panini-albumen.
Tyvärr inte, Ravelli är närmst. Jag har exakt samma sak fast med Claudio Lopez. Ingen fyller 19.
Exakt så här, Augusti.
Ingen fyller den 19:e, så 18:e då. Claudio Lopez funkar. Men då Ricky Push hoppar ju in i den här matchen, får en dryg halvtimme hemma mot Bilbao. Och satan, vad bra han var.
En riktig nummer 6, va?
Nej, jag skulle snarare ha honom längre fram i banan.
Åtta.
Alltså typ en han var som en korsning mellan Iniesta och Xavi.
Okej. Okay.
Och du vet, han tog tag i bollen och det var liksom, ge mig den. Sa han till Vidal och Messi och Griezmann och liksom, här, jag ska ha den här.
Uh-huh.
Och det var kombinationsspel och när han inte fick tillbaks den så var det liksom, det var typ onda ögat till hotshot-killarna och liksom, jag är Ricky Push. Alltså, nej, han var så jävla läcker. Får man säga så?
Ja, det får
man var
så
gammalmodig
säga.
Och säga att en spelare är läcker. Folk stör sig på när vi och många andra beskriver spelare som fina.
Ja. Då men läcker då? Det får vara nya fina. Läckra Ricky Push.
Läckra Ricky Push alltså. Ja. Magiskt läckra Ricky Push. Dock ett par år äldre än Mallorcas Luca Romero som jag såg igår kastades in bortom mot Real Madrid. Fick göra La Liga-debut 15 år gammal. Va? Det är kaxigt gjort.
Ja, det är ruskigt kaxigt.
Det är något annat än liksom Roy Hodgsons tap out på Anfield där han bara ger upp. Här ser ju ändå Mallorca-tränaren att så här, aha, vad kan jag göra en sån här match? Jag ger 15-åriga Luca Romero sin La Liga-debut mot Sergio Ramos och Eden Hazard och gänget. Coolt.
Ja, jävligt coolt.
Inte lika läcker dock. Nej. Som Ricky Push. Nej. Men han är ju bara 15 bast, det ska sägas. Det lever ju allra högsta grad, både Real Madrid och Barcelona segrade. Real Sociedad däremot, det är över där.
Ja, det är tyvärr det.
Det är sån, det är inte ens en pyspunka.
Nej, utan det är en däcksmällning.
Exakt.
Det är däckexplosion heter det.
Det är inte den här punkteringen när man till slut börjar höra det här liksom... Fan, har jag punka? Ja. Utan här är det, wow. Shit, där small det. Mm. Alltså de ser så håglösa ut och Ödegård byts ut efter 55 minuter. Och Alexander Isak är klappkass och William José är typ lika dålig.
Ja.
Och Porto försöker liksom så här, springer igång grabbarna. Mm. Nej, går inte.
Nej, och det är så jävla märkligt och det blir ju kanske extra starkt för dig och mig i och med att vi såg dem vara så fantastiska i det där baskderbyt på Anoeta.
Strax efter de har slagit ut Real Madrid på Bernabeu och Isak ser ut som världens bästa anfallare och Ödegård var så här, ja det är väl klart att han kan ersätta Luka Modric i Real Madrid.
Mm.
Nu tittar man ju på Ödegård och bara så här, ska den här spelaren... Mm. Men sen, Bernabeu.
Ja, men sen måste man ju säga, jag skrev det i min krönika igår också, att så här, det är inte så att det ska startas någon diskussion om Martin Ödegårds fotbollstalang eller framtid och inte heller Alexander Isaks, utan Real Sociedad är uppenbarligen inte bra i coronatider. De har tränat fel eller ja, jag vet inte, de har tappat motivationen. Någonting har ju uppenbarligen liksom hänt. För du kan ju vara bra också. Och det har vi sett exempel på många. Kolla på Atalanta till exempel. Infinita det. De fortsätter bara. De vänder. De har så jävla mycket energi. De vinner den där jävla matchen mot Lazio till slut.
Ja,
det är helt sjukt ju.
Ja,
det, finns
sen,
ju det finns ju energi där... över till försäljning i hela Europa.
Ja. Ilicic har väl inte ens startat den.
Släng in någon.
Muriel sitter där
släng
också.
Släng in någon lirare som man aldrig hört talas om så blir det bra.
Mm. Nej, och sen, det är jävlar vad de kör alltså. Mm. Och jag måste säga,
Martin Deron. Ja, Deron.
Så bra. Alltså.
Jag älskar Deron.
Han är så jävla
och
bra.
Som Rami Nouri skrev på Twitter efter matchen. Han är faktiskt på riktigt rolig på Twitter.
Ja, men jag missade det för att det han länkade
togs bort
av så här rättighetsmässiga skäl. Så jag såg aldrig vad det var han hade
lagt in från någon film. Det här ska man förmodligen kunna. Du hade satt filmen direkt, alltså ljudet. Att så här, kommer du ihåg hur allting startade?
Mm-hmm.
Liksom, allting startade. Så här såg jag ut när allting startade. Liksom, att det skulle gå åt helvete.
Uh-huh.
Och då lägger jag liksom ansiktsuttrycket i början. Så det var så här det började, när allt gick åt helvete för mig. Så i filmrösten. Och så har han bara ansiktsuttrycket efter att han har smält in självmålet i krysset. Nu pratar vi om det här målet som att alla känner till det. Alla känner inte till det. Martin Deron drar upp bollen i eget vänsterkryss. Pang på rödbettan med vristen. Han ska försöka rensa bollen. Det är det som händer. Och sen så i den här tweeten då så ser man att han har tappat allt. Ansiktet är helt blek typ. Och så kör han den här filmlinen då. Och det var lite roligt. Och som är eftertexter också från den här filmen.
Fan vad det är många lyssnare här nu som sitter och vet vilken film du menar.
Ja, ja.
Men jag tycker att du förklarar. Alltså, ingenting att gå på. jag fattar inte vad du menar. Nej. Skitsamma. Vill man se Martin Deron och Atalanta fortsätta bomba in mål eller se Dejan Kulusevski vara tillbaka i gammalt gott slag eller för den delen följa läckra Ricky Push i Barcelona, vad gör man då?
Då kollar man på C-more. Om man inte har C-more så skaffar man ett abonnemang.
Mm. Och jag tycker att det är hög tid att skaffa ett abonnemang för C-mores kanaler. Då kan man nämligen se Svenska Cupen kvartsfinalerna som rullar igång ikväll torsdag. Malmö AIK möter varandra i cupen ikväll och sen i Allsvenskan på söndag. Bayern mot Blåvitt också. Mm. Ah, det blir ju ett riktigt intressant kvartsfinalmöte. För då känns det som att inte bara åker man ur kuppen, utan man gör det i ett läge också när man har haft en, visst, alltså Hammarby 4 poäng på 3.
Ja, men det är lugnt liksom,
det är ingen katastrof.
Ja, men de var ju uppsnackade, så var
det
ju.
Men insatsen mot AIK tror jag sitter i många spelares och ledares och supportrars huvud. Skulle man på det åka ur kuppen mot en rival som IFK Göteborg, alltså då är det ju ett par inledande veckor av den här tävlingssäsongen som inte är...
Det är ingen massiv jordbävning, men det är klart att det kommer skaka i Bayern-podden. Alltså.
Ja, och de rimmar ju inte med förväntningarna alla, även utanför Hammarby-led, hade på Bayern.
Det är inte så att Bayern-Jompa springer ner och kräver Billborns avgång, men det börjar i alla fall gnissla rejält, tror jag.
Och för Blåvitts del så är det ju liksom, alltså att man lämnar Påskbergsvallen med 3 poäng, Det är lite flax.
Om Bayern Jompa springer ner och kräver Billborns avgång, sätt då för fan en kamera på honom.
Mm. Det vore kul att se. Har du sagt? Pinnen mot Mjällby bärgas i 92 när Sargon Abraham krigar in den. Så att jag menar, det är ett Blåvitt som också har långt kvar till några infriade förväntningar på vad man kunde vänta sig från änglarna. Mm. Bjärsmyr förvisso in, men jag tycker att det har hackat så pass betänkligt att det är mer ångestpuck Blåvitt Bayern.
Det är det.
Än vad det är AIK Malmö. Nej. Där det ändå känns som att visst, det har inte rasat i 9 pinnar och det har varit klang och jubel. Men där finns det ju ändå lite mer
i seglarna. Och dessutom så tycker jag att Rickard Norling har gjort det jävligt bra i sina intervjuer inför Allsvenskan. Jag gjorde en intervju med honom i Studio Allsvenskan till exempel där han drog ner förväntningarna väldigt mycket. I och med att det var nytt spelsätt och allt sånt. Och att AIK har köpt det. Så även om man skulle halka efter lite, så att man skulle torska båda de här matcherna, så kollar man snarare på hur har spelet varit än resultatet så som det alltid har varit för AIK. Fan, vi ska vinna SM-guld, vi ska vinna cupen och sådär. Det är klart det kommer vara besvikelse, men är prestationerna fortfarande bra, men resultatet inte kommer med, då tror jag att det finns ganska gott om tålamod i AIK-led. Jag upplever det i alla fall som det, just för att det är väldigt mycket nytt och att han spelar så många unga spelare. Alltså helt fantastiskt. Alltså, nu är AIK så jag kan prata för AIK, men det gäller väl alla att se ett lag kliva in i ett derby med halva U19-truppen och göra den prestationen som man ändå gör, alltså arbetsinsatsen men också skicklighetsmässigt, det är gåshud, det är det man drömmer om liksom.
Fick de AIK som kritiserade mig för att inte då hylla AIK i måndagens avsnitt när de då gör den insatsen de gör mot Bayern, utan vi fokuserade snarare på Bayerns plattmatch. Men alltså, de har ju bestämt sig för att jag är djurgårdare. Mm. Fråga djurgårdarna om de tror att...
Har de bestämt sig för att du är djurgårdare?
Ja, det var någon som hade svarat, jo men han är ju för fan gårdare, så vad fan kan man förvänta sig?
Så jävla svårt att se dig vara gårdare. Nu är du ingenting, Gusten. Du är roma, men gårdare är du. Är du inte minst gårdare?
Jag vet inte. Jag vet inte om jag är minst något.
Nej, men alltså, jag har pratat om att nej, du har samma känslomässiga band till alla Stockholmsklubbar. Ja. Det vill säga inget direkt, utan du gillar att se bra fotboll. Jag kommer ihåg när du var och såg Kim-koreografin med handen. Och du skrev att det är den fetaste koreografin du någonsin har sett.
Ja.
Kommer du ihåg det?
Ja.
Ja, men alltså, då var du ju djurgårdare.
Nej, men...
Alltså, så här, är du med? Men du har gjort samma sak. Du och jag var på Panathinaikos. Det var ju mäktigt ju.
Ja, ja.
Liksom trycket och allt. Och
man vill ju nästan hoppa in i växelramsan.
Ja, exakt. Växelramsan är så tung där och så bra så att du vill nästan hoppa in. Men det jag skulle säga är att man kollar på dig som personan Gusten Dahlin. Alltså Djurgården, Techno, Box, Fresh, skor och så vidare. Så
att
då är du ju mer ett Bajenvrak än en Solna-tattare, tycker jag.
Hur som helst, nu kanske jag låter lite som en gårdare, men jag kommer fortsätta stånga mig blodig för den där koreografihanden på Kim Källström på den liksom...
Alltså, det är omöjligt vara den fetaste jävla tiden.
Nej, men nu får du hjälpa mig. Du som är, liksom, du har ju fler tår och fingrar i ultraskulturen och inte minst alltså, på det då, tifokulturen. Mm. Finns det något samlingsnamn för vad det heter? Alltså, du vet den här trenden med att man hissar upp.
Ja,
det är ingen megaflagga.
Ja, det finns det ju garanterat. Ja, men jag är så jävla gammal gubbe, 40 plus, att jag har inte koll på vad det
Vad är samlingsnamnet för det man hissar upp?
Nu blottar du ju verkligen gubbigheten i mig här nu, ja. Eftersom jag inte har koll
och
på
och okunskapen
det.
I mig
det finns det, klart att det finns det.
Väldigt populärt, alltså det slog ju på bred front i östra Europa, kommer du ihåg det, för 6-7-8 år sedan. Exakt, Polen var ju framstående när det
inte
kom till
lika
det
mycket i Serbien. Så att, du kan nog säga Polen. Jag tror inte Vitryssland hade och Tjeckien hade. Nej, så mycket men, upphissningar.
Fast ryssarna ändå kört en del. Och,
du? Ja. Koll på det här.
Ja,
ryssarna
ja.
Har du kikat, har du kört upphissningar.
Tycker jag ändå. Men sen så...
har varit och spanat.
Sen så tog ju sig det där väldigt mycket till Tyskland.
Ja.
Borussia Dortmund har ju varit väldigt bra på just den här. När man då spänner upp vissa motiv, inte i då rektangulära... stora megaflaggor.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Utan det är då olika typer av, det kan vara kungar och det kan vara spelare och det kan vara någon tränare och vad det nu är. Hur som helst, det är samlingsnamnet. Jag vet
ja,
inte.
Men, vi borde säger ha upphissning så kommer någon redan ha skrivit det på sociala medier.
Tror att det heter upphissning? Jävla schysst upphissning. Det heter absolut inte upphissning.
Nej.
Men då gör då i alla
låt
fall
seger, typ.
Jag vill minnas till den allsvenska premiären, kan det vara 2017, när Kim Källström då vänder hem och han och Andreas Isaksson för första gången spelar allsvensk fotboll ihop i Djurgården sedan de lämnade 2003. Och då är det då den klassiska bilden när de tillsammans håller Lennart Johanssons pokal på stadion när de firar guldet 2002 och Kim Källströms hand, det blir då hans högerhand för han håller då ena buckelörat med vänsterhanden. Den är helt skev. Titta på bilden. Handen ser för jävlig ut. Och ja, den ser för jävlig ut i deras upphissning, om vi nu kallar det så. Men det gör den ju för att handen ser för jävlig ut på bilden. Alltså då kan
bilden de har använt för att göra den här, ser den ser typ ut så då.
Exakt.
Ja, den ser
det
ut
så. Är en avbildning av hur skev handen ser ut på bilden.
Mm.
Visst, den kanske inte är 100%, men den är fan 90%.
Jo, men det upplever du ju inte på plats. Du ser ju inte, kolla handen.
Nej,
där borta
exakt.
På plats.
Jag var
så
på
ser
plats
hela,
så såg jag liksom Kim Källström och Andreas Isaksson
som
står där på
är någon som har zoomat in på handen och menar på sig, men Gusten, kolla handen. Vad snackar du om? Hur kan det vara den fetaste någonsin har sett?
Ja. Det är en så här ikonisk bild. Nu är de tillsammans igen i samma klubb på en ny arena. Det var ett jävla mäktigt tifo. Skitsamma.
Du hade gåshud.
Ja,
som den Djurgården och Techno-supporten du är.
Ja, precis. Vi säger väl så. Ja. Kolla i alla fall på cupkvartsfinalerna här nu på Simor. Det blir jävligt trevligt.
Det kommer jättetrevligt.
Och så kan ni kolla på den här faktiska bilden på Kim Källström och Andreas Isaksson. Och så kan ni fråga er själva, ska det där tifot håna så jävla mycket? Och så kan ni hjälpa er med, och så kan ni hjälpa oss med vad det heter, alltså samlingsnamnet för den typ av tifo.
Vi håller inte på att köra massa polls och så här, omröstningar på Twitter, men jag ska fan göra en omröstning efter det här avsnittet när det kommer ut.
Ja.
Om vad du är mest, Solnatattare, Bajenvrak eller Djurgården och Techno, så får folk rösta.
Okej, jag trodde du skulle göra en poll som var då, originalbilden.
Alltså din, jag pratar om din aura.
Typobilden och sen den inzoomade handen. Ska det här ha skit? Eller har jag hakat på?
Ska vi dra igång den trötta diskussionen igen? Men jag ska i alla fall göra den. Och då pratar jag såklart om din aura. Vad har du för aura? Hur tänker folk?
Okej, okay. Ja, visst. Kör på det. Är det någonting annat från veckan som gått och all fotboll som spelat som du vill prata om? Eller ska jag bara snabbt få köra en liten rant mot hans regeln?
Nu vart jag sugen på det, så att, kör det.
Du såg Roma
Sampdoria igår. Är det verkligen dags igen?
Ja, det är dags igen.
Okej.
Okay. Fan, är det förlåt? Nu blir jag, är det dags igen? När du kommer, fan är det förlåt? Skitsamma. Igår så var ju Roma tillbaka inne i elden. Fan, vad jag kände igår, det många supportrar måste ha känt hittills. Mm. Att det är någonting annat när man ser sitt lag på sin arena inför tomma läktare. Vad mycket mer påtagligt deppigt det blir då. Än när man som jag sitter och kollar Wolves eller Barça Bilbao.
Ja, då skiter man lite i
det. Ja, men då, då är det lite liksom.
Publik, gud vad härligt. Men det blir jättemycket mer påtagligt.
Hur som helst, det som händer igår då, det är att Roma i ett anfall får in bollen i boxen. Redan där är man bättre än Crystal Palace. Mm. En Sampdoria-försvarare alltså drar en rensning på halvvolley en meter ifrån Carlos Perez. Ja. Som har armen längs kroppen. Som, han vinklar bara upp liksom för att typ skydda revbenen, för annars är det flisor av dem. Bollen tar då...
Det är en reaktion bara.
Ja. Bollen tar från en meter stenhård halvvolley på Carlos Perez överkropp. Den nuddar säkert lite biceps eller armväck, vad det nu är. Bollen går ut från straffområdet och där kommer Veretout. Möter med en så jävla avvägd och fin halvvolley bredsida som han bara smeker in i bortre krysset. Alltså det är sånt vackert utfört tekniskt fotbollsmål. Och det är 1-1 och det är liksom kanonskönt. Kvitteringen kom i tid. Nu kan man liksom, nu ska det inte behöva bli någon stress här i andra halvlek. Och så får då domar Calvarese i örat.
App.
Får nog kika på den här. Så han springer ut, Kristoffer Svanemar är kommentator och säger, alltså okej, okay, att de ens tittar på det här. Det enda sättet Carlos Perez inte kan få bollen på sin arm där, som är så mycket längs kroppen den kan vara, det är om Carlos Perez amputerar sin arm. Det är det enda sättet att undvika det. Och det är liksom så här, det är ingen vinning han gör på att få bollen på armen där, överhuvudtaget. Men Calvarese, han behöver bara titta i 2 sekunder. Hans... springer ut. Nej, för fan.
Det problemet där är konsekvensen i hur de tillämpar hans regeln, de olika domarna. För hans regeln alltså är samma i hela världen. Ja, jag vet inte hur det är i Indien. Men i Sverige, i England och i Italien. Och du såg vad som hände i England.
Mm. Jag tyckte Niva hade en bra rant om det här i Premier League-studion igår.
Vad sa han då?
Han sa... jag upplever att liksom varummet har gått på semester. Ja. Det är så jävla slappt nu jämfört med hur det var innan coronan. Då tog de ju för vad som helst. Mm. Då stod de ju där och mätte knän om den var offside eller inte. Och minsta lilla finger, alltså du kommer ihåg tidigt på säsongen när Laporte får den på typ lillfingersnagen och Tottenham räddas. Och... skitsamma. Nu är det ju, alltså jag har sett så många uppenbara hands som ska vara straff i Premier League de här första omgångarna.
Men de kanske gör som spanjorerna. De gick ju inte ens till varummet några matcher. Det var tomt i varummet. Det var de som hade tagit en bild. Här var det tomt.
Eller som i matchen mellan Sheffield United och Aston Villa. Ja. När bollen är inne. Ja. Men goal line technology ligger nere.
Ja.
Funkar inte. Det är svårt att hänga Oliver, för att han vet ju att det ska pipa i klockan här på armen. Om bollen är över linjen. Så att, ja, ni får väl helt enkelt lita på att den inte var inne. Men sen visar det sig då att goal line technology är paj på Villa Park. Det är lite tyngre.
Men, surt.
Men du verkar ju då ha upplevt samma som Niva då. Och som jag satt och nickade med i.
Ja, men att det är så, där tar man den hansen i Italien. Plockar han den på 2 sekunder som du säger. Ja. Men i England, där fladdrar armar överallt. Och påverkar spel och mål och allting. Men... varummet av semester. Det är jättekonstigt.
Nej, men så, visst, jag håller med dig om att inkonsekvensen är ett jättestort problem. Men det här skrev jag om på Twitter igår då, för jag blev så jävla förbannad. Att det största problemet här, det är ju hur hans regeln till slut har utformats. Det är som att de som sitter i de här regelorganen till slut har gett upp. Är det inte bättre att bara köra att nuddar bollen det som är hans på armen och det leder till ett mål i den här eller nästa sekvens? Skitsamma, då tar vi Hansen. Mm. Så slipper vi diskussionerna. Mm. De skiter ju i hur idiotiskt det får dem att se ut. Mm. För det är verkligen löjligt att se den Hansen igår. Jag vill inte ens kalla det för Hans. Mm. Alltså det är så löjligt att se den incidenten, den situationen. Och att det inte ska bli mål på Veretouts skott av det. För det där är inte Hans. Ingen tycker att det där är Hans. Ingen kan göra det. Men de verkar skita i hur dumma det får dem att se ut.
Ja, men det var en bra rant, Gusten. Pensionerar vi Hansen lite och lever med domarna. Ja, men det kommer man ju aldrig kunna göra för att man kommer bli förbannad.
Gulasch då till liksom Hansregens...
Definitivt.
Alltså hur hamnade vi här?
Så här, lyssna nu. Gulasch till Hansregen. Ja. Hur fan hamnade vi här? Schnitzel till Djurgårdarnas Kim Källström hand. Okej?
Okay? Ja.
Bra.
Efter många år får de den slut.
Hans Toto.
Bra så då. Hörrni, jag tycker att vi stänger ner det här torsdagstuttot. Vi vrider av en läskande iskall Pepsi Lime.
Grejen är så att man kan inte alltid ha is med sig. Man kan inte alltid ha en lime med sig. Ibland är man ute och springer på stan. Ibland sitter vi i vår studio. Vi har ingen is här. Då öppnar man en Pepsi Lime. Det är liksom, det är second best. Det är så jävla bra.
För då får man liksom den här, vad menar du då? Då får man smaken av sommaren ändå.
Då får du smaken av sommaren. Du får smaken av en sommarpepsi ändå. Så jag kör en Pepsi Max Lime, vrider upp den och häller ner den i strupen.
Ja, gör det.
Det är så gott.
Jag skulle bara innan vi stänger ner butiken vilja puffa för våran tuttotrippel på lördag.
Ja!
Nu ska den hem.
Ja, men alltså, nu ska den hem. Och jag har hittat Lazio och Fiorentina. Såg du Fio sist eller? Det är sinnessjukt. De har så mycket
prioritera
chanser.
Prioritera bort den faktiskt.
Så stor. Klart du gjorde. De har två mål bortom där. Korrekt, men det är millimeter. Ena gången är bollen över linjen för Chiesa med en millimeter. Okej, okay, korrekt. Man kan inte göra så mycket. Man blir ändå irriterad. Andra gången är det millimeter offside. Det är det här mäta knän och alltihopa. Och sen på det så skapar man så sjukt mycket chanser. Och sen är man svajiga bakåt. Så här bräschen, de har ingenting. Men man vet att de kommer få en jävla målchans i 90 minuter och kan vinna den här matchen. Och så Lazio då, som är arga, vill komma tillbaka. Revansch mot det här svängiga Fiorentina med Ribéry tillbaka och som inte tar ett jävla hemla på en hel match. Men ska ändå spela och så vidare. Så här, det blir över 2,5. Ni hör ju vart analysen är på väg. Över 2,5 Lazio Fio.
Immobile jagar ju skytteliga-titeln här också.
Ja, ja, ja.
Han vet ju att ligan
han
är körd.
Han jagar 30, men han jagar någonting mer också. Han jagar Golden Boot. Ja. Och det är stort.
Framförallt så jagas han av Ronaldo.
Mm.
Så att han kan inte hålla på att stanna av här nu. Nej, och tro att det ska sluta i en skytteliga titel.
Det blir mål i den här matchen.
Över 2,5 mål i matchen mellan Lazio och Fiorentina. Vi går på ett vinnande spår. Wolves tar ännu en rak seger på Villa Park mot ett hopplöst svagt Aston Villa.
Mm.
Herregud så dåliga de ser ut.
Ja, och Wolves har ju uppenbarligen gjort saker och ting rätt under coronauppehållet.
Ja.
Det har vi ju sett.
Adama Traoré har inte nötts ut allt för mycket i omstarten här. Jimenez gör mål på allt. Det är stabilt bakåt. Moutinho ser sugen ut. Diego Jota vill säkert också vara med i leken. Aston Villa har ingenting att sätta emot. Wolves bara vinner. Och sen så tror vi att Norrköping fortsätter på inslagen väg. Kanske inte vinner, men de gör i alla fall två mål bortom mot Östersund.
Så är det.
Hur ska de inte göra det?
Hur ska de inte göra det?
Nej. Det här är Toto-trippen för helgen. Alla matcher på lördag. Ni hittar den under godbitar och boostade odds. Ordinarie odds är drygt 4,80. Men våra vänner på Betsson har boostat upp oddset till 5,50.
Mycket, mycket generöst.
Rygga med 148 kronor. Hashtagga in ryggen i hashtag Toto-trippen. Så jobbar vi in lite deg tillsammans på lördag. Mm. Tänk på att man måste vara 18 år fyllda för att få rygga den här trippen, och upplever man att man själv eller någon i sin närhet har problem med spel, så finns stödlinjen.se öppen dygnet runt.
Jajamensan, hörru, nu går vi och käkar en vongolepasta på restaurang Adria som ligger precis i närheten av vårt kontor.
Det gör vi, och vi gör det tillsammans med Top Dog Olof som är hemma från Deutschland.
Ja, från Deutschland. Top Dog Olof, han är alltså personen som rattar nakata.se, där vi tillsammans gör jävligt fina fotbollst-shirts, fotbollströjor, och vi tar fram små kollektioner. Nu har vi en genispecial på gång med Totti, Ronaldinho bland annat, och ett par gubbar till.
Jag skulle inte säga fina dock. Vet du vad jag skulle säga?
Nej.
Läckra. Hörrni, kika in den läckra.
Topp då.
Vicky Push. Ciao tutti.
Ciao tutti. Utmanar er alla till en afrobas. Så baby dansa, pausa, dansa, pausa. Skiter i om du är tjock, smart, fin eller ful. Men det ringen är att du ska ha så jävla kul. Och du ska dansa, pausa, dansa, pausa. When it goes coming in och vi skapar kaos. Utmanar er alla till en afrobas. Så baby dansa, pausa, dansa, pausa. Skiter i om du är tjock, smart, fin eller ful. Men det ringen är att du ska ha så jävla kul. Och du ska dansa, pausa. Yo, är det dags igen? Är det dags igen? Är det dags? Är det dags? Är det dags igen? Då vi kommer in och lägger det på max igen. Klimax eller sax, man är ute och stilen. Att stå på scenen med hat är inte dealen. Vi pumpar musiken och ni gillar er känd. Så fet med micken, blacks emot fram. Bjuder upp på dansen, en ny downtown. Dansa, pausa, judge, judge, wine. Gör vad du vill, ingen stoppar vår kärn. För det de hatar vi älskar.